Vi ska läsa den här söndagens predikotext och jag tar mig friheten att läsa ytterligare ett par versar. Det kan inte skada. Matteus 7 kapitel och 15 vers. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen det. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Ja, det här är ju nästan slutet på Jesu bergspredikan. Och när man närmar sig slutet på en predikan, åtminstone om den är väl förberedd och bra och hopsatt, så ska man liksom närma sig det viktiga. Jesus varnar för de falska profeterna i bestämd form. I ett annat tillfälle säger han, förförelse måste ju komma. Men ve dem genom vilka förförelse kommer. Alltså det är inte en fråga om ifall det kommer falska profeter eller ej. De måste komma. Och det gäller alltså att ha klarsyn nog att kunna skilja det falska från det äkta. Vi frågar, när kommer de falska profeterna? Ja, Bibeln svarar att de kommer lite då och då. Men det kommer att bli en anhopning mot tidens slut. Ty när tiden lider mot sitt slut så ska Guds folk samla sig lärare hop. Allt eftersom det kliar i öronen, säger Paulus. Och i Matteus 24 säger Jesus så här, 11:e versen. Just på tal om tidens slut. Många falska profeter ska framträda och bedra många. 23:e versen. Om ni då får höra, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Kom inte och säg att jag inte har varnat er. Nu har jag sagt det i förväg. De kommer att bedra många och kommer också att bedra många bland de utvalda. Och mig lurar de inte, säger du. Är det ju möjligt? Jag hoppas det är sant. Men om du har tänkt på hur få tankar det är vi tänker som egentligen är våra egna. Och hur ofta vi bara säger någonting som vi redan har hört någon annan säga. Tänk i början på 70-talet, då ställde sig alla upp och såg så kloka och visa och förståndiga ut. Och så citerade de Marx. Och låtsade som de hade tänkt ut det själva. Det gjorde inte riktigt in att göra det nu. Men det var ju ett gott exempel på hur få tankar det är vi tänker. Och hur få meningar det är vi säger som vi verkligen har tänkt ut på egen hand. Och det betyder också att vi är ganska lättledda och ganska lätta att lura. Vi går tillbaka igen till Matteus 7. De falska profeterna, säger Jesus, de kommer förklädda till får. Alltså, deras yttre ser ut att vara okej. De ser ut som får. De låter som får. De luktar som får. De rör sig som får. Det finns ingenting, så att säga, i det man kan uppfatta direkt med ögonen som låter en ana att det är något tokigt på gång. Det som är falskt sitter inte i utanskriften, utan sitter inuti. Vad är det som är falskt med den falske profeten? Jo, det är hans avsikt, eller om du så vill, hans drivfjäder. Det som driver honom att säga och göra det han säger och gör. Det är det som är falskt. I sitt inre är det rovlystna vargar. Och så säger Jesus också något märkligt. Han säger att hur ska man då kunna känna igen de här? En människas inre har man ju inget tillträde till. Nej, det är sant. Men efter ett tag, när den falske profeten har fått hållas, då kan man börja se vad det är han smittar sin omgivning med. Därför att när man står så här och förkunnar som jag gör med er nu, så talar jag ord, alltså information som går att fästa på papper. Det är sant. Men jag andas också på er. Jag påverkar er. Och ni kommer att smittas av det som driver mig att ställa mig upp och stå här och förkunna för er. Och det kan ju hända att jag gör det därför att jag har en hemlig ambition att bli störst, bäst och vackrast i Guds församling. Att bli den allmänt hyllade och allmänt ärade profeten. Att samla en stor och hängiven beundrarskara inför mina fötter, som Herbert sa förut. Det kan ju hända att det är min drivfjäder. Nå, det kan ju inte ni se. Jag är ju kanske inte dummare än jag kan hålla ansiktsmusklerna i styr och välja mina ord. Men jag kan ändå inte hålla en sådan avsikt hemlig. Därför att när ni går härifrån så har ni i så fall smittats med det som driver mig. Det är det som kallas för andlighet. Min ande, det som driver mig, kommer medans jag talar att beröra er ande. Ni kommer att höra vad jag säger. Förhoppningsvis kommer ni att förstå vad jag menar. Men ni kommer också att bli direkt berörda av det som finns inne i mig. Och då, om jag smittar ner er, låt oss säga med någon sorts berömmelsesjuka eller någonting sånt, så kommer ni hem att gå hem och liksom känna er på något sätt smittad av det. Jag kommer att väcka någonting till liv hos er som sedan kanske kommer att blomma ut med full styrka. Och när man då ser hur det där liksom blommar ut, hur det exploderar fram, ja, då kan man säga: aha, alltså det var det som drev den förkunnaren. Vi antar att vi startar en stor bibelskola någonstans i Sverige. Och dit kommer många människor ifrån församlingar lite varstans ifrån. Och så visar det sig när de kommer tillbaka till sina hemförsamlingar att de föraktar allt som sker i den hemförsamlingen. Vad har de fått lära sig på bibelskolan? Ja, de kanske har fått lära sig mycket. Och mycket som var bra. Och mycket som var rätt och sant och riktigt ur Bibeln. God teologi. Prima undervisning. Men de blev också smittade av det som drev förkunnarna och lärarna på den bibelskolan. Av frukten känner man trädet. Kung David beskriver det här med en liten intressant suck i början av 32 salmen. Vi ska titta där. Läser de två första verserna. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning, och så lyssna nu, och i vilkens ande inte är något svek. Vi kan minnas hur det stod i gamla bibelöversättningen, faktiskt mycket ordagrannare än i den nya. Där stod det om Saulus från Tarsus att han andades hot och modlust. Han hade dålig andedräkt, brukar vi säga. Ja, det hade han verkligen. Men det hjälper inte med Colgate. Därför att vi kan andas något ont och något destruktivt samtidigt som vi säger något som är väldigt fint, väldigt sant, riktigt och bra. Det är det där vi kallar för dubbla budskap. Och det där som är dubbelt i det dubbla budskapet, det där som inte stämmer, det där som gör att man tänker att vad är det för fel? Det är ju någonting som man bara, så att säga, verkligen kan förnimma med sin ande. Därför att det är, så att säga, bara i det osynligt andliga som detta kan erfaras och bedömas. Och därför kallar Bibeln det här för andebedömning. Somliga missuppfattar ordet andebedömning och tror att det är lika med demonjakt. Att det döljer sig demoner bakom varje husknut och i varje buske. Det kan hända att det gör, det vet jag ingenting om. Men de är fullt upptagna med att hålla reda på alla dessa demoner, och det tror jag inte ett ögonblick är vår uppgift. Men det är vår uppgift ibland att känna efter, vad är det som driver en person att säga det han säger och göra det han gör? Till vems ära och för vems skull sägs nu detta? Och uträttas nu detta. Av frukten känner man trädet. Ja, det ska alltså vara andens frukt. Och förhoppningsvis så ska alltså andens frukt vara det som till sist växer fram i ett sammanhang där gudstjänst och församlingsliv präglas inte av falska utan av äkta profeter. Låt oss titta på det här med andens frukt, fast det är så välbekant för många av oss. Galaterbrevet 5:22. Därför i den nya bibelöversättningen står det fel översatt. Och det är en väldigt viktig felöversättning. Viktigt att vi har klart för oss att det står fel. Det står så här: men andens frukter i pluralis. I grundtexten står det frukt i singularis. Så då läser vi singularis. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Ja, har du tänkt på att när vi ska räkna upp andens frukt så börjar vi med kärlek och sen kommer glädje och sen så vad är det som kommer sen? Sen är det väl någon frid eller något. Och sen så tappar man bort sig. Väldigt ofta är det så. Och det är kanske en lite ödesdiger minneslucka som vi bär på där. Därför att när vi ska leta efter andens frukt, så ska vi komma ihåg att det här är nu inte en skål med plommon, äpplen, russin och apelsiner, där var och en kan plocka åt sig vad han behagar. Utan det är en enda frukt. Det är lätt att specialisera sig, det klara köttet. Man kan dansa krigsdans och vara glad. Och det kan bli ett väldigt tjov och kin. Men så länge det inte är anden som är på färde utan köttet, så märker man att det är kött, därför att samtidigt försvinner ödmjukheten och självbehärskningen ut genom fönstret. Sen finns det ju självbehärskarsamfundet. Ni vet om raka perfektionisterna som går med stel och glasartad blick och tänker, om jag ingenting säger så har jag ingenting sagt. Ja visst, självbehärskning. Ja. 100 timmar om dagen. Men glädjen, där det är rent, där ska vi se hur andens frukt växer fram i sin fullhet. Och det är viktigt. Ibland pläderas det ibland Guds folk för att man ska införa det ena eller det andra, som Bibeln klart säger att det ska vi inte införa. Och då brukar man som regel hänvisa till kärlekens bud och förpliktelser. Men då är ju ödmjukheten borta. Ödmjukheten inför Gud. Där det är rent, där finns andens frukt i dess fullhet. Om vi tar oss tillbaka till vår predikotext igen, så ska vi se en annan viktig punkt i sammanhanget, och det är den att under och tecken betyder ingenting när vi nu talar om det här. Och det kan ju vara lite förvånande. Därför att det finns ju en växande tendens i Guds folk att se mellan fingrarna, eller att inte se alls snarare. Ifall det skulle finnas orenhet i ett sammanhang, bara där händer något. Nå, laglöshetens människa, antikrist, vilddjuret, kärt barn och många namn, han kommer att göra under och tecken, så det bara brakar om det. När vi använder ordet tecken, vad betyder det? Vad är tecknet ett tecken till? Ja, det är inte ett tecken på att förkunnaren är okej, vilket vi ofta tror. Utan tecknet är sedan det har prövats, observera det, sedan det har prövats och befunnits ha med Gud att göra, så är det ett tecken på det rike vi väntar på. Och det är viktigt att vi håller den skillnaden klar för oss. Jesus säger ju så här vid flera tillfällen, att om de inte trodde det jag säger, så kunde de väl åtminstone tro för gärningarnas skull. Ja visst, säger vi. Där har vi ju. Där säger han ju att tecknet är tecken till att han är okej, och då måste tecknen som vi gör också vara tecken på att vi är okej. Ja, men vem har sagt att det bara är så att säga det mirakulösa i hans underverk som så att säga visar att han är Messias? Det var kanske inte bara vad han gjorde, utan också hur han gjorde det. Att det var så tydligt och klart att han gjorde det i kärlek, när han helade människor. Jag tänker inte så sällan på en liten notis som Markus släpper ifrån sig i det 6:e kapitlet, 31:a versen. Han sa till dem: följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så hade Jesus det för jämna. Och han var villig att leva ett så självutgivande liv. Om ni inte tror det jag säger, så tro för gärningarnas skull. Ja visst. Inte bara gärningarna mätt i antal mirakler per tidsenhet, utan också gärningarnas kvalitet. Av frukten känner man trädet. Jag tror att Jesus har en alldeles speciell baktanke när han säger så. Därför att hela historien börjar ju egentligen med en berättelse om två träd. Och vi spårar ju genast in i vår tanke. Vi ser Eva stå där, och så står Adam där, och så kommer ormen in från vänster, och så står Eva med ett äpple i handen. Nå, jag tror inte alls att det var något äpple. Och jag tror inte det är något äpple nu heller. Ett äpple om dagen håller doktorn borta. Utan vi kan fråga: vad är det för fruktträd, de här två träden? Livets träd och kunskapens träd. Vad hänger det på grenarna på dem? Jag tror att det man plockar på de här två träden är det vi kallar för tro. Vi människor fungerar så här, att för att vi ska få en handlingskraft så måste vi ha en tro. Vi ser det ju i dessa tider av lågkonjunktur, att det behövs bara att Björn Wollratt i Skandia-koncernen ställer sig upp och säger att jag tänker inte köpa några statsobligationer, så blir det ett fruktansvärt tumult. Plötsligt förlorar alla tilltron till svenska statens obligationer, och de här vita gossarna i vit skjorta på börsen, de där som står med tre telefonlurar i vart öra, de rusar fram och tillbaka och knäpper på datorer, som man tror att hur hinner de, orkar de? Ja visst. Det behövs inte mer än att en enda gubbe säger att ja, jag köper nog inte de där obligationerna, så tappar alla tron på dem, och då tappar hela svenska folket handlingskraften. Då kommer lågkonjunkturen in, och vi blir fullständigt förlamade. Alla utom de där som springer i vit skjorta, som sagt, för att rädda vad som räddas kan. Människan måste ha en tro på framtiden för att överhuvudtaget kunna fatta ett enda beslut och för att överhuvudtaget kunna göra något. Vi ska inte tro att tro är ett religiöst begrepp bara. Utan det som är en människas tro, det är själva skelettet i hennes personlighet. Det är själva stadgan i hela hennes varelse. Det är det som ger henne handlingskraft, frimodighet, trygghet och beslutsförmåga, kan vi säga. Då står där två träd, och på de trädens grenar hänger det frukter, och när man tuggar i sig dem så fylls man av tro och handlingskraft. Och det var ju så att säga drivfjädern hos de falska profeterna. Det var ju den som var lurig, det var den som var falsk. De hade en tro, en drivkraft, en målsättning som så att säga var sjuk. Vad är det för tro som växer på livets träd, och vad är det för tro som växer på kunskapens träd? Ja, vi kan få skaffa oss tro på två sätt. Det ena är att vi kan så att säga plugga in en lära. Ett lärosystem, en filosofi, en lära om människans själsliv, en politisk ideologi. Det finns många olika sorters lärosystem som kan förklara tillvaron för oss så att vi begriper, eller åtminstone tror oss begripa, hur tillvaron fungerar. Och ur det förmenta begripandet anser vi också att vi kan besluta oss och vi kan handla och vi kan gå till verket med väldig fermitet. Man kan tro på en lära, kunskapens träd. Det andra är att man kan tro på Gud. En person. Var i ligger då skillnaden? Jo, om jag tror på en lära, då har jag läget under min egen kontroll. Då vet jag ju hur allting fungerar. Eller åtminstone tror jag att jag vet det. Och eftersom jag tror att jag vet hur allt fungerar, så behöver ingen tala om någonting för mig. Och jag vill helst inte att någon ska säga något, för det bara virrar till det hela. Doktrinära människor känns alltid igen på sin oförmåga att lyssna. När människor har så att säga byggt upp en tro och därmed en frimodighet och handlingskraft på basen av en lära, också på basen av en biblisk lära, så märker man det på att de har tappat öronen. När man möter en person som förefaller ha god hörsel och som ändå inte hör vad man säger, och som är både handlingskraftig och frimodig och strålande glad, kan man säga, ja visst, denne broder eller syster, han har en stark tro. Jo då. Men det han tror på är en lära och inte en levande Gud. Till i det ögonblick min tro, så att säga min trygghet, min frimodighet, min handlingskraft, min beslutsförmåga inför framtiden, när den hänger inte på en lära som jag själv äger och förfogar över, utan den finns hos en person som jag lever i gemenskap med. Ja, det första jag då upptäcker, det är att all kunskap är ett styckverk. Och inte minst min egen kunskap. Vad händer då? Jo, då får jag ju öronen tillbaka. För då inser jag ju plötsligt att jag vet inte allt. Och då går man ju med öronen fladdrande och tänker det att jag visst, det måste ju finnas någon som vet något som jag inte vet. Undrar var han eller hon kan hålla hus någonstans. De äkta profeterna kan skiljas enklast från de falska profeterna genom detta att de vet vad öronen ska användas till. Och gå inte på det enkla tricket när en människa säger att jag lyssnar till Gud och därför behöver jag inte lyssna på människor. En människa som säger så visar ändå djupast sett att han inte känner Gud. Denne Gud som så gärna talar till oss genom andra människor. Av frukten känner man trädet. Om jag har min förtröstan, min tro, min frimodighet och handlingskraft i Guds person och inte i en lära, då är det ju så här att en person kan man aldrig förutsäga vad han kommer att säga eller hur han kommer att reagera. En lära kan man plugga in. Man kan ganska snart stuva in ett fyrkantigt tabellverk i huvudet. Den människa som har sin tro i en lära blir också så märkvärdigt förutsägbar. Medan den som har sin tro i livets träd, i Guds egen person, är på något sätt alltid en överraskning för sin omgivning. Inte en pinsam överraskning, men i alla fall en överraskning. Han är inte förutsägbar. Mot tidens slut kommer alltså de falska profeterna. Som en växande upptakt till den verkligt falske profeten Antikrist. Det här säger nu Jesus kommer att hända i den kristna kyrkan. Och jag tror att han säger det därför att precis detsamma hände med Israels folk. När folket blev välsignat av Gud och kom in i löfteslandet så började de falska profeterna att profetera. Vi ska lyssna till profeten Jeremia. Vi ska gå till det 28:e kapitlet och höra en ganska festlig kommentar tycker jag ifrån profeten Jeremia. Han har en offentlig uppgörelse med en falsk profet som heter Hananja. Och denne Hananja, han är en falsk profet. Därför att han, likt alla falska profeter, säger det som kliar i öronen på folk. Profetens uppgift är först och främst att hjälpa Guds folk till omvändelse. Att hålla Guds fruktan levande bland Guds folk. Det är profetens främsta uppgift. Det är därför det heter att där ingen profetia finns, där blir folket tygellöst. Och det ordet tygellöst på hebreiska betyder att folket faller i synd. Det betyder inte att folket inte vet vad de ska göra, som vi ofta säger, utan det betyder att folket faller i synd. Så att lyckoprofeter ska betraktas med en viss försiktig reservation. Jeremia 28 och 7 versen. Då säger Jeremia till Hananja så här: men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folk. Forna tiders profeter, de som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då när den profetens ord går i fullbordan veta att han är en profet som Herren i sanning har sänt. Det normala är alltså att profeter talar om krig, olycka och pest, om ni förstår hur jag menar. Alltså att profeten har i uppgift att varna. När profetierna blir allt för smeksamma så måste vi fråga oss om det stämmer. Nu menar jag inte så här att du aldrig mer ska våga ställa dig upp och säga så säger Herren, mina älskade barn, säger Herren. Jag vill gärna få glädja er med min heliga ande. Amen. Därför jag tror istället ofta det är så här att när Herren kallar någon in i tjänsten att profetera så får man börja lite försiktigt. Med vänliga budskap. Uppmuntrande budskap. Gud har ju också uppmuntran att ge till sitt folk. Men ju mer du växer i din tjänst att stå som Herrens mun i Guds folk, desto mer kommer du till din förtvivlan att upptäcka att budskapen kanske ändrar karaktär. De blir allvarligare och allvarligare. Och det kan hända du får ovänner. Har jag nu blivit er ovän därför att jag säger er sanningen, skriver Paulus till Galater. Och jag har som själavårdare träffat många människor som börjat i en kallelse att profetera för Guds folk och som efter ett tag fått så många ovänner att de tänkte det måste vara något fel någonstans, och så har rösten tystnat. Allt måste prövas. Allt är inte rätt och inte sunt och inte sant bara för att det är varning. Ibland hör man folk som profeterar om den yttersta dagen så det skvätter av skadeglädje. Men de falska profeterna som Jesus talar om, de kommer att komma med väldigt smeksamma budskap. Och deras profeterande kommer inte att leda till någon syndaånger. Varken i stort eller i smått. Vi ska gå till profeten Zakaria. Ty när han talar om tidens slut så talar han också om att när det hela är över, så kommer ingen att vilja säga jag har varit en profet. Därför att då är tydligen så att säga pjäsen avslutad. Då har alla sett att det kanske gick en äkta profet på 1000 falska. Zakaria kapitel 13. På den tiden ska Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn till att rena sig från sin synd och orenhet. Och det ska ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet så att det inte mer ska nämnas. Profeterna och orenhetens ande ska jag också skaffa bort ur landet. Och det ska ske att om någon därefter uppträder som profet, så ska hans egna föräldrar, hans fader och moder säga till honom: du kan inte få leva, du som talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans fader och moder, ska sticka ned honom när han vill profetera. Och det ska ske på den tiden att alla profeter ska skämmas för sina syner när de vill profetera. Och för att inte bli avslöjade ska de inte mer klä sig i mantel av hår. Och var och en av dem ska säga: jag är ingen profet, en åkerman är jag. Redan i min ungdom blev jag köpt till träl. Och om man då frågar honom: vad är det för sår du har på din kropp? Så ska han svara: dem har jag fått där hemma hos mina närmaste. Det där med såren har ju sin enkla förklaring. Vi minns Baals profeterna, hur de ristade sig när de dansade på Karmels topp. Och det är ju mot denna bakgrund som vi ska förstå Paulus ord i första Korinthierbrevet 14:1. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Ty där profetia inte finns, där blir Guds folk tygelöst. Vi har ju vår blygsamhet, eller hur? Vi är ju väldigt ödmjuka. Vi är ju till och med ödmjukare än Gud ibland, så vi säger: åh, inte ska jag ha profetians gåva. Nej då. Nej, lite vishet här, en knivsudd sådär, men inte mer. Det räcker för mig, tack ska du ha. Nej. Du förstår, det här har inte med den sortens ödmjukhet att göra. Utan istället så är det ett vittnesbörd om ödmjukhet. Om du har förstått vilken smärta det är att vara en äkta profet. Inte minst i tider och miljöer där det finns gott om falska profeter som kliar folk i öronen. Är du beredd? Sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Nu ska vi be tillsammans. Fader i himlen, hjälp oss att både se och förnimma vad som är rent och vad som inte är rent. Lär oss, Herre, konsten att liksom märka i vårt eget inre vad det är som smittar oss. Om ett budskap väcker ärelystnad till liv, hjälp oss att då förstå att det fanns ärelystnad i omlopp. Om ett budskap väcker ödmjukhet, om ett budskap gör mig nöjd med att vara ringa, gör mig glad över det, gör mig villig, hjälp mig att våga bejaka att det kanske är din ande som har rört vid mig. Hjälp oss att urskilja de situationer där andens frukt i sin helhet växer fram. Hjälp oss att aldrig nöja oss med ett urplock. Herre, när de många profeterna kommer som smeker våra öron och kittlar vårt kött, hjälp oss att vi inte föraktar profetiskt tal. Hjälp oss att vi inte blir surkartar som skjuter på allt som rör sig. Utan att vi istället närmar oss dig och säger: Fader, jag har förstått att profetens uppgift kan vara en vandring både i ensamhet, misstro och smärta. Men av kärlek till dig och av kärlek till ditt folk vill jag be dig att du kallar mig till den tjänsten. Tack, Herre, för att du har varnat oss. Tack, Herre, för att ditt ord klart belyser det som ännu ligger framför oss. Amen.